Välkomna till Slaget efter 12 som idag ska handla om jordbruk och miljö. Jag som leder ordet heter Maria Nylund. På åkrarna i sydvästra Finland och säkert på andra håll också, speciellt i södra Finland, så är det febril aktivitet just nu. Jordbrukarna jobbar i sitt anletes svett från morgon till sena kvällen. Och belöningen kommer i höst då vi alla får ta del av kanske världens renaste mat närproducerad och med en mindre dos bekämpningsmedel än det man ofta använder sig på andra håll i världen. Finlands stolta jordbruk överskuggas ändå av ett tråkigt faktum som verkar vara mycket svårlöst. Nämligen jordbruket släpper fortfarande ut alltför stora mängder näringsutsläpp i Östersjön. Och det är framförallt fosfor som är problemet. Det är faktiskt ett så stort problem att jordbruket i sydvästra Finland hör till de regioner kring Östersjön som släpper ut mest fosfor i havet per odlad hektar. Bara delar av Danmark och Polen släpper ut lika mycket fosfor per hektar räknat alltså. Man kan säga att nivåerna av näringsutsläpp inte har minskat överhuvudtaget trots att man i årtionden har arbetat med att minska miljöbelastningen från jordbruket. Och med mig i studien i Åbo så för att diskutera det här mysteriet så har jag jordbrukaren Sonja Ek Johansson från Heisala i Pargas. Välkommen.
Tack.
Och med oss per telefon har vi Helena Fabricius som är verksamhetsledare för Åbolands avdelning av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Välkommen.
Tack.
Och i studion i Helsingfors har vi också miljöorganisationen Natur och miljös miljövårdschef Anne Antman. Välkommen med.
Tack så mycket.
Vi börjar med dig Sonja Ek Johansson. Vad väcker det för tankar hos dig? Det här att jag säger att det fortfarande visar sig vara så att jordbruket släpper ifrån sig allt för mycket näringsämnen trots många år av miljöåtgärder.
Det är ett faktum och det är vi väl medvetna om jordbrukarna. Vi jobbar med det hela tiden. Däremot håller jag inte helt med om att det inte skulle ha minskat. Det finns forskningsresultat på att det minskar till exempel näringsbalansen i åkrarna. Det vill säga hur mycket näring man sätter till och hur mycket man tar därifrån. Förhållandet där har minskat betydligt om man ser 20 år tillbaka. Så vi är på en mycket lägre nivå nu redan. Största problemet är ju det att det finns jättemycket gammal, så att säga gammal fosfor, gamla näringsämnen i våra hav. Och trots att vi gör mycket som jordbrukare för att vi inte ska få det här näringsläckage, hamna ut för det här näringsläckage, så det där kommer vi ju inte att bli av med de här algblomningarna som ju har varit ett stort samtalsämne här senaste sommar i alla fall. Mm. I och med det här gamla som finns kvar.
Gamla synder som läcker ut i
havet. Så är det tyvärr. Mm.
Hur mycket funderar du på miljöfrågor i ditt jobb, de här sakerna?
Mycket. Vårt jobb är beroende av naturen. Det är beroende av miljön. Vi bor ut på en holme. Vi bor mitt i havet helt enkelt. Så det är liksom det är en viktig sak för oss. Och vi vill lämna en ren miljö åt våra barn och våra barnbarn. Det vill varenda en jordbrukare, det vågar jag lova. Men det är ett jobb, som jag sa, det är så att säga gamla synder som föregående generationer har gjort. De gjorde det inte för att vara elaka, de gjorde det därför att man visste inte om något annat då inte. Mm. Och det är liksom vi och ska vi säga, föregående generation som har börjat jobba med det här att inte sätta för mycket gödsel på åkrarna.
Ni får göra ansträngningar för det att man ganska sorglöst spred ut.
Så är det och det är ett långvarigt projekt helt enkelt.
Anne Antman, du representerar en miljöorganisation. Vad tänker du om att miljöarbete hittills på något sätt ändå verkar ha burit väldigt lite frukt, alltså att utsläppen fortfarande stampar på ställen så att säga?
Precis som Sonja sa så visst har jordbrukarna gjort mycket och till exempel just också försäljningen av fosfor har ju på 10 år minskat mycket, bara med en tredjedel. Men det är just att, inte bara det att gamla synder syns i Östersjön och i skärgårdshavet, men också det att när under en lång tid det då har gödslats med mycket fosfor på åkrarna, så då blir fosforhalten i åkrarna hög och sen fast man minskar på den här fosforgödslingen och kanske till och med slutar helt för en tid gödsla med fosfor på åkern, så kommer det ändå ta en lång tid innan den här fosforhalten i åkern sjunker. Och det är ju just ett problem att det där, om det är hög fosforhalt, så då är risken för just urlakning av fosfor i vattendragen större. Så då är det just det här att det, vi pratar om långa tidsperioder när det är sådana här naturliga processer som är i spel. Och sen en annan sak är ju också det att nu om vi har sådana våta, det där milda vintrar, så då blir också det där avrinningen av fosfor större. Man måste jobba ännu mera för att det där uppnå samma resultat som man skulle ha uppnått med om vintrarna hade varit annorlunda, då just gör klimatförändringen säkert också sin del till, och speciellt i framtiden.
Mm. Helena Fabricius från SLC, hur mycket diskuteras miljöfrågor bland jordbrukarna i Åboland? Hur mycket bekymrar den här frågan er?
Lantbrukarna i Åboland så lever ju mitt i skärgårdshavet, och de bryr sig faktiskt. De är väldigt miljömedvetna. Över 95% har anslutat till miljöersättningsprogrammet. Det är en sak som diskuteras. De prövar olika nya metoder. De är faktiskt engagerade i det här och vill såklart själv också minska på näringsläckage. Riktigt som vi ser 30 år tillbaks i tiden, så hade vi en fosforbalans, det vill säga vad man sätter, spred ut fosfor på åkern och hur mycket växterna tog till godo. Sen för 30 år sedan, 1985, var den här fosforbalansen plus 30 kilo. Det vill säga det blev 30 kilo kvar i marken fosfor. Idag är vi nere på 6 kilo. Det vill säga vi är på samma nivå som vi var på 1950-talet. Mm. Så att man har nog gjort väldigt mycket. Och samma gäller kväve också, är nedgången. Där har det halverats, mängden kväve som blir kvar i marken. Det skulle vara väldigt enkelt att veta hur man gödslar ifall vi skulle kunna förutspå väderleken. Men det mesta är ju beroende av väderleken.
Hur frustrerande är det liksom att ni har gjort så här stora förändringar? Alltså att man lägger en bråkdel av gödslen numera på åkern, och ändå syns det ingenstans i sådana här mätningar att man säger att man har inte nått något resultat inom jordbruket. Det är ganska nedslående.
Men det är väldigt nedslående, och jag måste nog säga att man kan ju påvisa att det är gjort jättemycket. Men det är ju som all livsmedelsproduktion, så har ju ett visst näringsutsläpp. Vi kommer aldrig till det att vi skulle ha noll näringsutsläpp när vi producerar livsmedel. Och då är det ingen skillnad, är det konventionell odling eller är det ekologisk odling. I båda så har vi näringsläckage. Så att det, ja, emellanåt är det väldigt nedslående. Och man märker också bland lantbruksföretagarna att de upplever att de är anklagade för sånt som de tyvärr inte kan påverka. Vi rår inte på vädret, till exempel.
Kan du, Sonja Ek Johansson, berätta på vilka alla sätt ni jobbar för miljön på er gård? Ni har både mjölkkor, och så odlar du också växter i Nyland.
Ja, vi har mjölkkor i Pargas, och så är min hemgård i Pärnå. Det där, no, för det första så har vi ju förstås den här miljöstödsförbindelsen, och där har vi ju väldigt strikta regler, gränser på hur mycket gödsel man får sätta på åkrarna, när man får sätta det, hur man ska, när det är frågan om stallgödsel, hur det ska myllas in och så vidare bortåt. Sen har vi de här mjölkkorna, och eftersom vi har mjölkkor så har vi också en mängd betande djur som går omkring på strandbeten, strandåkrar, stränder. Dels håller marken torrlande och putsat från växter. Och sen håller de också vassen bort. Så det minskar ju på näringen som hamnar i vattnet när vassen förmultnar. Vi har vall. Över 90% av våra åkrar, båda gårdarna ihopräknat, så är vall. Det betyder att det är växttäcke året om på de åkrarna. Dessutom så den enda fosforn vi sätter till i våra åkrar kommer från stallgödseln. Vi köper inte, alltså konstgödseln vi använder, så innehåller ingen fosfor alls överhuvudtaget, varken i Pargas eller i Pärnå. Skyddsremsor och skyddszoner har vi givetvis, som också hör till det här miljöstödsförbindelsen. Och nu i och med att vi håller på att utvidga vår produktion från nuvarande 60 dubbeltopp till 120 kor, så kommer vi också att börja separera gödseln. Vilket betyder det att vi kan transportera den här fasta delen av gödseln till fastlandet, till sådana åkrar, dels våra egna arrendeåkrar och dels andra spannmålsodlare som inte har haft tillgång till stallgödsel. Och det förbättrar ju markstrukturen och ger ju då gödsel förstås till de åkrarna.
Men också att sprida ut kobajs, så det där leder ju också till höga fosforhalter i marken också, sånt som kan rinna ut i havet.
Det gör det, men att just i och med den här separeringen då, som vi kommer att börja med, så lättar vi ju på trycket helt enkelt på våra åkrar, och vi kan sprida det på en större areal, så det blir inte så stor den där trycket per hektar som vi sprider ut det.
Vad säger du, Helena Fabricius, hur tuffa är de här kraven för att få sån här miljöersättning? Du sa att 95% av lantbrukarna i Åboland får då alltså sån här miljöstöd. Hur tuffa är kraven för att få det här, tycker du?
Ja, kanske hur tuffa de är svårt att säga, men ska vi säga så här att miljöersättningen, så det är ju, du får ju en kompensation för att du gör vissa arbeten. Och det där, varje gård måste ju själv räkna att vilka åtgärder förbinder du dig till, vilka är möjliga att göra så att du får liksom ett plus minus resultat om du gör den här åtgärden, så att säga, får den här ersättningen. Sen bollar vi ju alltid mot det att målet är ju att odla en kvalitativt god skörd. För att växter ska växa så behöver de också fosfor. Annars får vi liksom kvalitetsproblem med skörden, så att säga. Och det här är en väldigt viktig aspekt som jag tycker att man ofta glömmer bort i diskussionen. Att vi odlar sånt som har kvalitet, och då behöver vi näringsämnen mångsidigt.
Men här kan man säga att Naturresursinstitutet Luke har gjort beräkningar som säger att 70% av åkrarna i sydvästra Finland skulle inte alls behöva något fosfor tillsatt överhuvudtaget. Vad tänker du om det?
Jag har svårt att säga. Jag har inte sett statistik nu över egentliga Finland. Jag vet att jag har kollat statistik någon gång över Åboland, som Sonja också tog upp. De områden var det finns mycket djurbesättningar så har ofta ett högre fosforvärde i marken. Därför, för att det är ju en cirkulation. Den stallgödsel som kommer från djuren och så sprids på åkern, och har du en begränsad spridningsareal så blir det ganska höga fosfortal. Men överlag, om man ser på fosfortalerna, så är de rätt så låga. Lantbrukarna gör ju vart 50 år en markkartering, det vill säga då tas det prov från marken som analyseras, att vad finns där för näringsämnen. Och det här är grunden till de gödselgivorna som man ger när man sår.
Sonja, du var redan inne på det här att ni har sån här skyddszoner till exempel, och andra åtgärder som man gör är också att man har sådana här våtmarker, och förstås att man har minskat den här gödslingen radikalt. Men Anne Antman, vi har nu då redan konstaterat att de här åtgärderna som hittills har vidtagits så har uppenbarligen inte haft så hemskt stor effekt. Vad beror det på att det inte verkar bita på de här utsläppen?
Alltså som det var just prat om att det tar tid just för fosforn i marken, just den här fosforhalten att sjunka, det tar tid. Traditionellt sett så har det odlats en hel del specialgrödor och sockerbetor och så vidare just i sydvästra Finland, och det är sådana som har fått ganska mycket fosforgödsel. Och sen att den här fosforhalten med tiden då ska sjunka, så det har inte ännu hänt i tillräckligt stor utsträckning då. Sen är det ju också som det var prat om lite, att det är väldigt viktigt att åkrarna ska hållas i gott odlingsbart skick. Att har man åkrar som inte i gott skick, till exempel dräneringen fungerar inte, med för våta, så då blir skörden mindre och risken för urlakning av näringsämnen ökar. Och till exempel, så nu vet jag inte exakt hur det är i sydvästra Finland, egentliga Finland, men överlag i Finland så har vi ju en stor del av åkrarna är arrendeåkrar som hyrs då på några få år, och då finns det inte ekonomi för jordbrukarna att sätta liksom så här grundförbättringsåtgärder, för att de vet inte om de kommer att ha de här åkrarna om några år. Så det är en sak, att det är viktigt att köta om åkern, och då en sak är också det att nu var det prat om djur, och det där det är nu så att vi har de mest husdjur på vissa områden i Finland. Sen stora delar av det där landet så finns det inte så mycket, till exempel nötkreatur, och inte där i Åboland heller. Och det där, det som skulle behövas för till exempel att få en bra växtföljd, så är att det skulle finnas med så här vall eller gräs då i den här växtföljden, så att det skulle komma organiskt material till jorden och hålla den här jorden i gott skick. Och om det inte finns då till exempel nötkreatur som kan använda den där, utnyttja det här gräset eller vallen, så då är det svårare att få en sån här bra växtföljd till exempel.
Mm. Vad kan man göra åt det där då? Finns det något att göra?
En sak är ju förstås att det är svårt att snabbt ändra på det, att vi har då husdjursgårdar bara på vissa ställen i landet. Men det är nog någonting som också jordbruksstödpolitiken har påverkat under en längre tid då, att det finns på vissa ställen mycket, och bland annat så stödpolitiken har påverkat att det finns på vissa ställen mycket och på andra ställen mindre, så att på längre sikt så skulle det ju vara bra att ha mera jämnt över landet det där. Så här, vad heter det nu, husdjursgårdar. Sen den andra saken är ju att det pratas ju nu en del också om biogasproduktion till exempel, att så här, vad ska vi säga, vallar, så gräs också kunna användas för att då i biogasproduktion och för att göra då till exempel drivmedel för bilar.
Mm. Det finns ju den här Helcom organisationen eller Helcom som är en överenskommelse mellan Östersjöns strandstater, där man kommer överens om att värna om miljön i Östersjön, och de har en lista på sån här så kallade hotspots, alltså sån här punktutsläpp kring Östersjön, och där lyser fortfarande sydvästra Finlands jordbruk som en röd punkt, att man anser att det här är ett besvärligt punktutsläpp som måste åtgärdas. Hur känner det i internationella sammanhang att Finlands jordbruk fortfarande förorsakar så här stora utsläpp per hektar? Vad säger du, Anne Antman?
Alltså visst skulle Finland behöva få bort det här hotspottet från den här listan. Och det är ju också i vårt eget intresse på det sättet att när man tänker då på Skärgårdshavet och de här inre vikarna, så det är ju våra egna utsläpp som påverkar där, att där ser vi ju helt klart det där resultatet av de här utsläppen, och det är de som vi själva kan påverka. Det är inte på samma sätt som om man tänker Östersjön i stort, att där finns det också andra länder som påverkar mycket.
Mm. Ett intressant exempel på sådana åtgärder som man har vidtagit, alltså när det talar om skyddszoner och våtmarker, så är också det här med att ett direktiv som till jordbrukare att syssla med sån här direktsådd, där man tänkte att det här skulle vara väldigt bra för havet, eftersom det motverkar erosionen, och på det här sättet så ser man till att fosfor som är bundet i jordpartiklar inte skulle kunna då rulla ner i havet och så vidare. Men nu har man då märkt att de facto så kan direktsådd förorsaka större utsläpp av fosfor i löslig form, vilket är betydligt värre för havet jämfört med fosfor som är bunden till jordpartiklar. Så direktsådden har alltså förorsakat nya utsläpp som man inte hade väntat sig. Det där, Anne Antman, hur vanligt är det att sådana här tekniker som man har trott att det är bra för miljön senare visar sig vara helt åt skogen?
När det gäller direktsådden så, precis som andra metoder, så har den ju för- och nackdelar. Att direktsådd på så här sluttande åkrar, så det just minskar på erosionen och urinningen då av den här totala mängden fosfor. Så det är ju liksom en bra sak. Sen som du sa, så om det är på vissa åkrar, speciellt jämna marker där fosforhalten i jorden är hög, så där kan det hända just så att det här fosfor liksom samlas vid ytan, och det där, och då blir den här avrinningen av lösligt fosfor större. Så man kan inte säga att det är bara bra eller dåligt, utan man behöver titta då på de här, vad heter det, metodernas liksom för- och nackdelar och vilka som överväger. Och just för det är inte liksom för alla åkrar samma svar säkert på frågan. Att man måste jämföra då den här totalfosforn och som är bunden till partiklarna som rinner av och sen den här det där lösliga fosforn och det där vad de sen hur de påverkar sen i vattendragen och havet och det där det är någonting som det forskas just nu i mera, vi får mer nyanserad information, men att det här är ju inte någonting som är helt nytt, att nu har man vetat länge om den här själva mekanismen, men att så småningom får vi säkert också mera information om att hur man ska påverka det här, och när det gäller just den här direktsådden så det är ju inte någonting som händer genast att den där lösliga fosforn då liksom blir där vid ytan av åkern, utan det tar tid och då kan det hända att en av lösningarna är att man med ett visst antal års mellanrum behöver på vissa åkrar då liksom bearbeta de här åkrarna så att den där fosforn sen då blir mera jämnt i jordlagren.
Vad tänker ni som odlar nu i praktiken, alltså att det är så här att det kommer direktiv om hur man ska göra och så visar sig att det var inte heller särskilt lyckat. Vad tänker ni om det?
No, alltså det är som det just konstaterades att man får nog bara ta del av forskning och försök och fundera ut vilket som passar åt de egna åkrarna. Det är ju olika, till och med inom en och samma gård är det olika jordarter på åkrarna. Så det är ingen lätt nöt att knäcka helt enkelt.
Mm. Vilken slags hjälp får ni för att knäcka den nöten? Att veta exakt hur ni ska göra på specifika jordområden?
Nå, som sagt, försök pågår hela tiden. Det rapporteras i diverse branschtidningar om det. Jordbrukare får själv delta förstås i de här försöken också. Och sen rådgivningsorganisationerna håller kurser och så här vidare. Så att det finns information.
Men hur är det när det kommer sådana här nya rön? Så hur fungerar det i praktiken? Kan ni börja testa någonting, något speciella åtgärder om ni tänker att nu vill vi göra någonting extra för att se till att det inte rinner ut någonting i havet? Så kan ni då börja på eller sätter också det här miljöersättningssystemet hinder för sådana här experimentella metoder?
Ja, inte sätter det nog direkt hinder. Det är upp till var och en som sagt att fundera ut om det passar till sin gård. Att inte behöver nog lova myndigheter eller något sånt att om vi vill testa på något nytt.
Just det är inte så pass dyrt.
Nej.
Vad tänker du Helena Fabricius om det här att sådana goda råd som man har fått tidigare sen visar sig att inte riktigt fungerar heller. Är det frustrerande?
Ja, visst är det ju frustrerande och det kanske liksom visar på det här att när man kommer med råd så kanske man inte har forskat tillräckligt brett i saken och tar i beaktande alla aspekter. Det gäller ju inte bara direkt sådda åkrar sådana som har varit och växtäcker vintertid utan det gäller ju också till exempel skyddszoner så därifrån rinner det också mera än man har trott så att säga lösligt fosfor ut. Det är ju så här som det alltid har varit. Jag menar, inte det bonden som har kommit på då när konstgödseln kom, hur mycket man skulle sätta på åkern. Konstgödseln var billigt och man skulle odla på det viset. Det var också råd som man följde. Och de råden så ser vi nu vad det har lett till med den sedimentering av fosfor som vi har i Östersjön. Och det är de syndarna vi lever med. Efter 20-30 år så vet vi säkert vad vi har gjort för fel med tanke på direkt sådd och skyddszoner och hur vi ska kunna göra det. Jag tycker att man kan inte beskylla någon för det för att lantbrukarna följer de nyaste rönerna och försöker göra sitt bästa enligt den forskning som finns. Att då skulle nästan kanske rikta blicken mot forskarna också att kanske de också borde tänka lite längre och det där på ett annat sätt och kanske också vara ta del av forskningen som kommer utomlands ifrån.
No, hittills har vi konstaterat att det här är ett jättelångsiktigt arbete och att man nu jobbar med så att säga, gamla synder som där man gödslar alldeles för mycket på 80-talet. Men det som nu ska hända är att efter fjolårets rikliga algblomningar så riktar regeringen då 45 miljoner euro som ska fördelas på 3 år uttryckligen för vattenskydd och nu ska man testa nya metoder. Så småningom kommer man att börja sprida gips på åkrarna i bland annat sydvästra Finland. Vad tror ni om det här? Vad säger du Sonja?
Det är en metod bland alla, eller bland många. Jag tror inte personligen att det är en saliggörande metod. Som det många gånger konstateras så finns det inte en sån. Skulle det finnas så skulle vi fixa problemet för länge sedan. Den saken vi alla kan göra är det att vi ser till att våra åkrar är i skick. Och utöver det
så kan man sen då använda gips, strukturkalk. Vad som nu passar helt enkelt på de egna åkrarna. Alltså det finns inte så jättemycket forskning ännu inom gips. En del finns det. Men det är en relativt ny grej ändå här i våra trakter. Så vi får se. Vi får se hur det fungerar.
Vad tänker du, Helena Fabricius, om att sprida ut gips på åkrarna?
Ja, det är ju en helt ny grej och det är ju bra att det kommer nya åtgärder. Och ska vi säga så här att bonden själv känner sin mark bäst och vet vad han har för det där mark och vad han har för näringsvärden där. Och Helsingfors universitet har i vår gett ut en forskning kring det här med spridning av gips och för- och nackdelar med det. Och jag hoppas att alla som funderar på att sprida gips faktiskt läser den här forskningsresultatet. Det är väldigt kortfattat och bara läsa inledningen redan så kanske får upp ögonen för det här gipset. För eller emot, det måste var och en bedöma själv. Men som sagt, det finns också andra åtgärder som det där är helt vedertagna för att liksom öka den här eller förbättra markstrukturen så att säga, bland annat strukturkalk.
En liten forskare vid Miljöcentralen som jag talar med så berättar han att det här försöken visar att gipset kan halvera fosforutsläppen, alltså det binder fosfor till marken och att den här effekten räcker i 4-5 år. Efter det kan behandlingen upprepas en gång till. Men så det gör att man har då lite tilläggstid för att de här så att säga, gamla synderna ska hinna minska i åkrarna. Men det förutsätter då kanske att man inte ska gödsla ytterligare. Vad tänker du, Anne Antman, om det här gips? Experimentet.
No, precis som det sa så det där den här gips så den har då den här potentialen att minska kraftigt på erosionen och urlakningen då av fosfor också det där lösligt fosfor. Och den köper då tid att den det är ändå en kortsiktig lösning på det sättet och den passar som sagt inte för alla åkrar utan man måste se då liksom helt utgående från det egna åkerskiftet att passa det eller inte. Och det där. Men det är ändå beräknat att det ska passa för ganska mycket åkrar och speciellt så här, till exempel då i det där i sydvästra Finland. Och det där då kan man tänka sig att det just köper tid att göra sådana mer långsiktiga saker som nu sen då är viktiga för att få det hela att funka på längre sikt. Att
vilka är det?
Till exempel just det här att få åkrarna i gott skick och det där sen just det här fosfortalen ner på de åkrar som har högt fosfortal.
Men det betyder alltså att man inte borde gödsla alls på sådana åkrar, förstår jag rätt?
Enligt så här forskning som du har gjort så de åkrar som har ett högt fosfortal så där så behöver inte de växterna vanligtvis få någon det där fosforgiva överhuvudtaget. Och det kan vara då liksom i flera år att man inte gödslar alls då de här skiftena. Och, ja.
Vad tror du om det Sonja Ek Johansson om att låta bli att gödsla helt och hållet? Vad säger du om det? Kan man göra så?
Nej, det kan man inte. Som Helena sa så det där, för att vi ska nå en kvalitativ skörd och en relativt stor skörd så att vi får lönsamhet i det här jobbet vi gör så behövs det näringsämnen. Och jag har inte sett den där forskningen, jag kan inte uttala mig desto mer om den saken. Men det där, jag tror inte att det är ingen lösning. Man kan minska på fosforn, jo, men det där inte sluta gödsla helt.
Vad tänker du om det, Anne Antman, att man verkar lite i det här fallet just tala förbi varandra eller ha helt olika åsikt kring att kan man faktiskt så att säga, dra nytta av de här gamla synderna så att säga, som finns i åkrarna och låta bli att lägga till ytterligare fosfor här. Tyckte Sonja att det är svårt?
Ja, alltså det skulle säga att naturligtvis behöver man gödsla åkrarna på det sättet att andra näringsämnen, kväve, behöver åkrarna få. Det är inte på samma sätt kvar i jorden. Utan det var då fråga om just sådana åkrar med särskilt mycket, särskilt hög fosforhalt. Så på dem är det då inte så att odlingsväxterna i vanliga fall behöver då få den här fosforgivan varje år. Det var då det här Lukes forskare som har sagt.
Mm. Vad skulle ni som idkar jordbruk här nu, Sonja Ek Johansson och Helena Fabricius, vad skulle ni önska er om man tänker just ur det här miljöperspektivet och för att komma vidare och nå resultat, vad skulle ni önska er?
Jag skulle önska mig mera förståelse från allmänheten. Det är ett stort diskussionsämne bland med jordbrukarna, just den här att allmänheten tycker att vi är världens miljöbovar som riktigt för nöjes skull bara sprider ut den här gödseln dit kring åkrarna och inte bryr oss vart den far. Fast vi ju de facto bryr oss väldigt mycket vart den far. Vi vill ju inte, dels vill vi ju förstöra miljön, som jag sa. Och sen är det ju en helt ren ekonomisk fråga att den näring som försvinner från åker, så det är bortkastade pengar. Så ja, det är min största önskan är den att allmänheten skulle förstå att vi vet vad vi har att göras med och vi jobbar jättehårt för att vi ska nå det här.
Vad säger du, Helena Fabricius?
Men jag kan fortsätta med det ännu till att det är ingen skillnad var livsmedel produceras, finns det näringsläckage. Det är ingen skillnad görs det i Finland eller görs det i södra Europa. Och där tycker jag att där kan vi alla ta vårt ansvar. Jag menar, köper vi inhemska produkter närproducerade så sparar vi bland annat på transporter. Vi har kvalitativt bra produkter. Det är också ett sätt att se på det här och stödja den inhemska produktionen. Har vi en god inhemsk produktion, företagare som har lönsam verksamhet, så finns det också tröskeln lägre för att satsa på åtgärder som gynnar miljön.
Som avslutning vill jag här komma med några ljuspunkter. De stora punktutsläppen kring Östersjön har de facto i stor utsträckning åtgärdats bra. Att Sankt Petersburgs avloppsvatten nu renas innebär att reningsresultaten faktiskt uppfyller Helcoms rekommendationer. Det fanns en stor gödselfabrik, eller det finns en stor gödselfabrik i Ryssland som släppte ut enorma mängder fosfor. De har åtgärdat sina utsläpp och också Kaliningrad renar nu sitt avloppsvatten och kommer att tas bort från den här så kallade hotspot-listan. Av de 162 hotspot-punkterna som fanns sedan 1992 så har 118 eliminerats ändå, en jättestor del. De stora utsläppen från städer och samhällen har åtgärdats i stor utsträckning och nu hoppas vi att det här gipset kanske kommer att ge resultat. Det får vi se. Tack för att ni var med och diskuterade. Helena Fabricius från SLC Åboland, Anne Antman från Natur och Miljö, Sonja Ek Johansson som är jordbrukare från Pargas. Jag heter Maria Nylund.